Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Öyvind Edvardsen predikar vid dopgudstjänst på annan dag jul i Lepplaks bykyrka över Galaterbrevet 4:1-7.
Dagens episteltext, som också är vår predikotext idag, den finner vi i Paulus brev till Galaterna. I kapitel 4, verserna 1-7. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad alls mellan honom och en slav, fast han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Amen. Så lyder Guds ord. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Ja, vi tackar dig vår käre himmelske Fader för att du sände din son Jesus till jorden. För att han skulle bli människa. Och inte bara skulle han bli en människa utan han skulle ställas under lagen och uppfylla lagen i vårt ställe. Jesus sände du till jorden för att han skulle frälsa oss från våra synder. Vi tackar dig, vår kära himmelske Fader, för denna rika gåva till oss. Vi ber att du välsignar oss alla med ditt ord idag. Amen. Vår predikotext var Galaterbrevet 4:1-7, så jag läser inte den igen. De har så vackra barn. Har ni hört någon säga det någon gång? Om andra vuxna människor, om föräldrar. De har så vackra barn. Ibland har jag hört det här sägas, och det är fler än en gång. Så det är därför jag kan säga det. Ibland har jag hört det sägas av kristna människor om någon som de känner som inte tror på Gud men som har barn. Icke-kristna med barn. När vi samtalar om deras bekanta, om deras vänner, så kommer det fram att tyvärr så tror de inte på frälsningen i Jesus Kristus. Deras vänner är icke-kristna. De tror kanske istället på någon sorts gärningslära. Antingen att de på något sätt, mer eller mindre, samarbetar med Gud om frälsningen. Eller också att de är helt och hållet icke-kristna. De tror inte på någon Gud, utan de tror helt och hållet på det goda i människan. Många människor tycker på det viset. De flesta människor i världen tror på det viset. Så att våra vänner är sådana, det är mycket möjligt. Tyvärr, mina vänner tror inte på Gud. Och det gör heller inte deras barn. Men du ska veta det, att de har vackra barn. Deras barn är åtminstone vackra, fast de inte har en frälsare. Om det är för att förminska obehaget av tanken på att små söta barn saknar härligheten hos Gud och kommer att gå evigt förlorade i sina synder, eller om det är för att molnlägga samtalet för att undvika att komma in på detaljerna i arvsyndens realiteter, det vet jag inte. Varje dag så föds det små, söta och vackra barn till den här världen. Till varje förälder föds ett litet, vackert barn. Vi får verkligen hoppas att alla föräldrar tycker att sina egna barn är vackra. Det är inget fel med det, utan det är meningen att det ska vara så. Det är något speciellt med små barn. De verkar på något sätt så små, söta och oskyldiga där de ligger och dricker mjölk från moderns bröst. De kan knappast ha hunnit hitta på för mycket hus efter de kom ut. Det är vackert hur Gud har skapat denna relation mellan barn och mor. Denna unika relation där barnet är totalberoende av sin mamma för att överleva sin första tid i den här världen. Det är vackert som Gud har skapat det. Och de små barnen, de är som oftast söta och vackra där de ligger i all sin hjälplöshet. Ja, som nyfödda barn så är det kanske framför allt hjälplöshet som betecknar deras tillstånd. De är helt beroende av andra människor för att överleva i världen sina första år. De är hjälplösa. De är helt beroende av sina föräldrar och andra vuxna människor för att överleva i världen. När de små barnen föds så är de hjälplösa. De kan inte göra någonting själv. De är beroende av andra för att få mat och värme. För att överleva behöver de hjälp från någon annan. De är hjälplösa. Det är kanske just på grund av denna hjälplöshet som Gud har skapat sådana starka band mellan mor och barn. Det är meningen att föräldrarna ska tycka att barnet är vackert för att de ska ta det till sig och kunna ta hand om det. Alla barn föds också med en annan sorts hjälplöshet till denna världen. Det handlar också om hjälplöshet i relation till någon annan. Det är den hjälplösheten varje människa, varje vackert barn står i mötet med Gud Fader allsmäktig. Psalmisten David, han berättar om denna hjälplöshet i den 51:a Psaltarpsalmen där han säger: "Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv." Alla de som förnekar arvsynden får ta och förklara det här bibelstället för oss. Med skuld är jag född, med synd blev jag till i min moders liv. Kung David visste att inte bara hade han syndat i tankar, ord och gärningar i sitt liv, men att han också från första början i moderslivet varit en syndare. Från den ögonblick där livet blir till vid befruktningen, så vid den ögonblicken, från den tiden, så var han en syndare som var hjälplös i mötet med sin Gud. Detta gäller inte bara David, utan det gäller alla människor. Från och med de första människornas fall i Edens lustgård, där Adam och Eva lät sig lockas av djävulen att tvivla på Guds godhet och göra uppror mot honom, så blir varje människa till i synd i moderslivet. Från och med denna tid är varje människa andligt hjälplös i mötet med Gud. Men gör det något då? Att födas i synd och vara hjälplös i möte med Gud, är det så farligt? Människor kan ju leva goda liv här på jorden ändå. Vad spelar det för roll att födas i synd? Att vara en syndare? Ja, om synden inte hade några konsekvenser för oss varken här i livet eller i evigheten, så skulle vi kunna resonera så. Vad spelar det för roll? Att vi inte behöver och bry oss. Men synden, den har konsekvenser för oss. Både här i livet och i evigheten. Den har konsekvenser för vår relation med den treenige guden. Paulus, han skriver i Romarbrevet om synden att alla har syndat och saknar härligheten hos Gud. Alla. Och han skriver om syndens konsekvenser. Syndens lön är döden. Det är syndens konsekvens, döden. För varje människa som föds till jorden så väntar döden. För varje förlossning så väntar det en jordfästning. Det är den ofrånkomliga realitet vi lever i här i världen idag. Det går att diskutera om detta är naturligt eller inte. Det är att dö. Är det naturligt att dö? På den ena sidan så kan vi säga nej. Det är inte naturligt att dö. Döden är inte naturlig. Den var inte en del av Guds plan med skaparverket och då han skapade människan. Meningen var att människan skulle leva evigt på jorden. På den andra sidan så kan vi åtminstone säga att döden är livets realitet. Den har varit en del av varje människas liv sedan de första människorna levde på jorden. Den har följt varje släktled sedan Adam och Eva. Ingen har sluppit undan döden förutom några ytterst få enstaka. Gud skapade oss inte för att vi skulle dö. Men ändå så är döden en del av våra liv. Vi ska alla dö en dag. Detta är en realitet, en verklighet. Det är en konsekvens av synden. Det är syndens lön. Liv och död. Det går hand i hand. I texten i Galaterbrevet som är vår predikotext idag så talar Paulus om människans hjälplöshet i världen. Detta tillstånd befinner människan sig i eftersom hon står under lagens dom. Paulus han jämför det med en omyndig arving som inte kan bestämma över det han äger. Han har ingen makt att bestämma eftersom han är omyndig. Även om han har ett stort arv så kan han inte utnyttja det eller ha glädje av det på något sätt. Han är att räkna vid en slav. Han är en människa utan rättigheter som bara får göra som hans herre bestämmer och säger att han får göra. Så var det också med oss, skriver Paulus. Så länge vi var omyndiga så var vi slavar under världens makter. Detta föds alla människor in under. Vi föds till att leva under lagen. Naomi, när hon kom till världen, hon föddes till att leva under lagen. Lagens dom slog omedelbart ner henne. Och lagen, den säger endast, du skall göra, du får inte göra, du måste göra. De små, söta, vackra barnen föds till ett liv under lagens hot och krav och dom. Du ska göra, och om du inte gör det så måste du dö. Det hotar lagen med. När vi föds är vi både hjälplösa och omyndiga i mötet med vår Gud. Vi har ingenting vi kan ge honom, ingenting vi kan offra åt honom. Vi är alla syndare som väntar på domen. Och det hjälper inte hur vackra vi är. Vårt utseende har tyvärr ingenting att säga. Det ger oss ingen lindrigare dom. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det är här som Jesus kommer in i bilden. Här entrar Jesus arenan. Det är detta julens budskap handlar om. Att Gud själv blir människa i Jesus Kristus. Han sänder sin egen son till jorden för att bli människa som oss. Och det avgörande i att Jesus kom till jorden och blev människa, det var att han var ställd under lagen. Det var det viktiga med att Jesus blev människa. Det var det viktiga med att Jesus blev född. Han blev ställd under lagen. Så det vackra Jesusbarnet som låg i krubban, han var ställd under samma lag som alla oss andra. Samma lag dömde också Jesusbarnet där han låg i sin hjälplöshet. Och det här vackra Jesusbarnet som ställdes under lagen, han är också vårt enda hopp. Här är vår räddning, Jesusbarnet under lagen. För alla de gånger vi under lagens krav måste erkänna att vi inte kan och att vi inte förmår, så säger Jesus i mötet med alla lagens krav: jag kan, jag gör det, jag har gjort det, jag har fullbordat det. Se på mig, jag har fullbordat lagens krav. Vore Jesus en vanlig människa så hade det inte hjälpt oss ens om han höll hela lagen fullkomligt, eftersom det skulle bara gälla honom själv. Det var nödvändigt att han var Gud så att han kunde hålla hela lagen fullkomligt i vårt ställe, för oss, istället för oss. Guds son Jesus Kristus kom till jorden för att ställa sig själv under lagen och för att hålla lagen fullkomligt i syndares ställe. Han höll den fullkomligt för oss alla. Han höll lagen fullkomligt för dig och för mig. Fullkomligt, är komplett, allt. Han höll den fullkomligt för alla små, söta och vackra barn som föds till denna värld. Han gjorde det så att vi skulle få söners rätt, skriver Paulus. Vi skulle få söners rätt. Vi skulle få tillgång till det arv som vi i oss själva inte har tillgång till. När Jesus höll lagen fullkomligt i sitt liv och med sin död tog på sig alla människors synder en gång för alla, och besegrade synden, döden och djävulen med sin uppståndelse. När han gjorde detta så vann han också vår frihet. Genom detta Guds verk i Jesus Kristus fick vi tillgång till det arv som Paulus talar om i Galaterbrevet. Arvet är den rättfärdighet som tillräknas oss genom tron på Jesus Kristus. Genom tron på honom tillräknas vi hans rättfärdighet. Arvet är frälsningen i Jesus Kristus av tron alena, inte av gärningar. Lagen har alltså inte längre någon makt över oss. Lagen måste vika. Jesus Kristus har uppfyllt lagens alla krav och tagit på sig straffet för våra synder, för alla våra synder. Han var rättfärdig inför Gud i vårt ställe, och vi tillräknas hans rättfärdighet genom tron på honom. Hur får vi del av detta arv? Hur blir det vårt? Hur kommer vi till tro så att Kristi rättfärdighet tillräknas oss? Paulus, han skriver i verserna precis före vår predikotext idag i Galaterbrevet kapitel 3, verserna 26-27. Där står det: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Det har någonting med dopet att göra. Och det har någonting med Gud att göra. Men det har ingenting med oss att göra. Vi blir arvingar genom att bli döpta till Kristus. I dopet blir vi iklätt Kristus. Naomi blev iklätt Kristus när hon döptes här i den treenige Gudens namn. Vi klär oss i Kristi rättfärdighet i dopet. Hans rättfärdighet blir vår i dopet. Vi får stå som rättfärdiga inför Gud på grund av gåvan som vi får ta emot i dopet. Så när lagen igen försöker hota oss och komma med krav mot oss och hot, så behöver vi inte längre frukta för domen. Jesus har fullbordat det för oss en gång för alla. En gång för alla. Det är ett objektivt faktum. Hans rättfärdighet. Han har uppfyllt lagen för oss. Han har tagit vårt straff på sig. Lidit döden för oss. Och besegrat den för oss. Syndens eviga konsekvenser har Jesus tagit hand om. Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Vår eviga salighet vilar inte på vad vi gör eller vad vi inte gör, hur vi ser ut eller hur duktiga vi är. Men den vilar på vad någon annan har gjort i vårt ställe. Denna Kristi rättfärdighet blir vår genom dopet, då vi föds på nytt och blir Guds barn och arvingar till det eviga livet. Det är därför som vi för de små barnen fram till Gud i dopet. För att de ska få Kristi rättfärdighet. Få tillräknat Kristi rättfärdighet. Och det arvet som tillräknas dem av tron. Och tron, den är ingen gärning. Den är ingen ny laggärning. Men den är Guds gåva som han skänker var och en. Genom sin heliga ande, genom sitt ord som skapar tro och bevarar i tro. Guds gåva är det. Vi vet att Naomi och alla andra barn som döps fortfarande är syndare så länge de lever här i världen. Vi är alla syndare även om vi är frälsta. Vi syndar alla mycket varje dag. Människor förlorar tron på Kristus om de förkastar budskapet om honom och inte tar till sig näring från Guds ord. Den näring som de behöver för att deras tro ska hållas vid liv. Därför så kommer det, så följer det med dopet förpliktelser framför allt för föräldrar och församling. Det är därför vår uppgift, vi som föräldrar, att undervisa Naomi om frälsaren och påminna henne om förlåtelsen som finns endast hos honom. Dopet, det är början på livet tillsammans med frälsaren. Och det livet lever vi framför allt i familjen och i församlingen. Dopet, det förpliktar oss vuxna att låta Naomi få höra om Jesus när hon växer upp. Att låta henne få höra om Jesus och det som han har gjort för henne så länge hon lever. Jesus och hans rättfärdighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.